Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är den gammaltestamentliga texten från Andra Moseboks 14 kapitel. Det är ett urval av verser 10, 11, 13 till 16 och 21 till 22 som vi lyssnar till i Jesu namn. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Mose svarade folket, var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sedan sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om den. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi står här inför ett av de märkligaste under som Bibeln berättar oss. Ett naturunder som går långt bortom det som mänsklig fantasi kan föreställa sig. Det har aldrig någonsin skådats någonting liknande efter det här. Och det betyder ju naturligtvis att den förnuftiga människan också säger att det kan inte någonsin ha skett. Det som man inte kan upprepa, det tror man inte på. Så är det med den förnuftiga vetenskapliga människan. Vi ska fråga först lite, var hände det här? Det här är en väldigt svår fråga. Och det är intressant att Gud har utelämnat de platser för oss, eller fördolt de här platserna för oss som omtalas, både i den här texten och i närliggande texter. Så att ytterst få av de orter som nämns kan placeras med någorlunda säkerhet idag. Det finns en väldig massa spekulationer var de här orterna finns. Och man har också spekulerat i och med det på frågan vilken rutt tog Israels barn när de begav sig från Egypten och när de sen stod inför Röda havet och gick igenom. Och var var Sinai berg? Det är inte alls självklart det här. Den rutt som vi vanligen tänker oss att man gick förbi några grunda sjöar, Sävhavet kunde det kallas, och sen fortsatte neråt, snett neråt mot Sinai berg som man då placerar nere i söder på den här triangeln som vi har där. Det här är en gammal tanke men den stöter på patrull. Vi kan inte här nu börja analysera alla detaljer i det här och ingalunda heller alla detaljer i alternativ. Men jag ska bara ge er en kort liten introduktion till det här. I föregående kapitel, i det 13 kapitlet, sägs att Gud valde åt folket en annan väg än den närmaste vägen. Den som gick genom filisteernas land, alltså längs Medelhavskusten ungefär, rakt mot Palestina. Det här för att de inte skulle ge upp när krig hotade dem, som filisteerna sannolikt skulle ha ställt till. Istället lät han dem ta en omväg åt Röda havet till. De gick alltså först en lång väg genom öken innan de kom till Röda havet. Och det här slår direkt ut den här vanliga teorin om att det var de här grunda sjöarna som man gick igen. Sen om det var ett sävhav och det var grunt så att det växte säv där, så är det ju inte alldeles lätt att vandra genom en sån på torr mark. För vi vet ju alla att säv växer där det är dyrt. Och sen också det att vattnet skulle ha vek undan, men sen vek tillbaka och dränkte faraos här. Om det var vatten på högst 2-3 meters djup, så är det lite osannolikt att hela hären hade dränkts i ett sånt vatten. Det finns alltså omständigheter som talar emot den tanken. Det står inte heller hur länge det gick innan de kom till Röda havet. Men uppenbarligen gick det väldigt snabbt. För det står att de marscherade både dag och natt. Gud gick framför dem om natten i en eld stod, så han lyste vägen för dem. Om dagen i en moln stod. Och det måste ju vara någonting av ett under. Att en så stor skara människor, tänk att det var många barn med också där, de tog boskap med sig. Att man kunde gå i dygn, både dag och natt. Det här är inget naturligt. Men det står så uttryckligen. Det gick alltså snabbt och det gick långt. Nu kan man också fundera på att de leddes ner mot Suezviken. Alltså om vi tänker oss att den här Suezhalvön, den har ju två vikar. Den som är mera mot väster är Suezviken, som är söder om Gosen, landet där de bodde. Och sen den andra heter Akabaviken. Så om de skulle ha gått den här vägen neråt, så skulle de ha varit tvungna att vika tillbaka över Nilfloden och komma från den sidan, liksom från fel sida, ut till det som då skulle ha kallats Röda havet. Det stämmer inte, och dessutom kallades inte den här viken för Röda havet, utan på många ställen där Röda havet, eller Jam Suf, som det heter på hebreiska, förintelsens hav kunde det också kallas, den används alltid om Akabaviken, den som startar i Eilat eller Eshon Geber. Det är en av de orter som man vet var det finns. Den omtalas här i Andra Mosebok. Det är den som startar där och går sen ner till det stora havet. Några av oss var med för ett par år sedan när Seth Aronson höll en kurs, och där han berättade om en hypotes som radikalt ändrade på tankarna om vilken rutt det kunde ha varit fråga om. Han presenterade där några bilder som säger att övergången över Röda havet kunde ha varit mitt i Akabaviken. Det finns en plats som heter Nuweiba, som är en stor grundplats som är innesluten i berg, och det finns bara ett smalt bergspass som leder dit. Det sägs, fast det här vet jag inte hur vetenskapligt det är, att man ska ha hittat rester av hjul nere på botten i havet där utanför. Sen finns det också vissa märken som kan antyda att det stämmer överens med en del som berättas om Salomo. Det här finns i Logostidningen nummer 2, 2010, som man kan läsa på. Sen finns det också sådana som säger att det var för djupt hav där. Det skulle ha lett för brant ner och för brant upp på andra sidan. Och så tänker man att de har gått ner runt Sinai halvön och passerat nere vid Tiransundet. En plats nära Sharm el-Sheikh, som ju är en ganska ny turistplats där man brukar dyka. För där är havet som grundast. Båda de här teorierna talar om att Sinai skulle ligga på andra sidan Akabaviken. Och det stämmer med vad Paulus skriver i Galaterbrevet. För han säger ju att berget Sinai finns i Arabien. Och det finns ingen möjlighet att kalla Sinai halvön för Arabien. Och sen ytterligare en sak, och det är att Mose flydde när han hade mördat egyptiern till Midjans land. Och där kom han till berget Horeb, Guds heliga berg. Och så sa Gud åt honom att han ska komma hit när han har fört sitt folk ut ur Egypten, till samma berg. i Midjan. Men nu är det så att Midjans land är på andra sidan Akabaviken. Så det är inte alls där i närheten av Sinai halvön. Nu ska vi lämna den här frågan. Oberoende var händelsen inträffade är den oerhört viktig. Det stora är att den har inträffat. Och vill Gud att det aldrig ska bli klart var det här hände, så får vi i alla fall tänka. Det här är en fråga som vi får tro utan att se. Utan att vi ser de vetenskapliga bevisen för vad det är. Så vill Gud många gånger ha det. Inte att vi ska grunda vår tro på vetenskap, utan att vi ska tro på hans ord. Vi ska nu försöka tänka oss vad som riktigt hände när Israels barn hade kommit till Röda havet och den här texten började. Den långa slavtjänsten var över. De skulle inte längre piskas av egyptierna. Nu får de gå genom vatten som står som en mur kring båda sidor. Fienderna kommer efter dem. De dränks. På andra sidan är de fullständigt fria. Nu skulle de vittna om uppståndelsen ur havet, befrielsen från Egypten för kommande släktled. Nu skulle kraften av uppståndelsen driva dem i glädje till det utlovade landet. Men i den här texten är det ingalunda så att det bara är genomströmmat av glädjen över befrielsen från Egypten. Glädjen över att Gud har räddat dem genom havet. Låt i vattnet dränka fienderna. Det finns en mörk strimma både här och framöver. Vi får se in i människans egenskaper, in i det fördärvade hjärtat. Tänk så fantastiskt det hade varit när Gud slog egyptierna med plågor, den ena plågan efter den andra, 10 svåra plågor. Och den sista plågan var att han dödade det förstfödda, förstfödd son och förstfödd av all boskap i Egypten. Så att egyptierna drev ut Israels folk, för de visste att det var deras fel, om vi säger så. Det var Gud som la på dem det här. Och så skyllde man på Israel och så drev man ut dem. Man betalade till och med i smycken och egendom för att de skulle fara iväg. Där hade Israels barn varit slavar. Och under de senaste årtiondena hade de plågats fruktansvärt under arbeten som blev bara svårare och svårare. Man piskade mer för att de skulle göra mer och mer. Man tog deras barn, deras pojkar, kastade dem i Nilfloden för att de inte skulle föröka sig. Ja, det var fruktansvärt. Men när Gud sen straffade egyptierna för att föra ut sitt folk, så fick de alla befrielse från de här plågorna. I landet Gosen kom inga gräshoppor. Deras land blev skonat om och om igen. Och när den förstfödde dödades i varje hus, då hade Gud gett sitt folk ett tecken. Han hade gett dem order att de ska slakta ett års gammalt felfritt lamm. Ta blodet och stryka på dörrposterna i det hus där de var. Så skulle denna mordängel som gick runt för att slå det förstfödda gå förbi det huset. Det är därifrån vi har ordet påsk. Det kommer från det hebreiska ordet för gå förbi. Och så fick Israels barn uppleva igen ett stort under där. Förutom att de hade blivit befriade från sina plågor. Ingen dog där det fanns blod på dörrposten. Blodet blev deras räddning. Samma natt åt de också påskalammet. I hast. De hade knutit upp sina kläder för att vara redo för uttåg. Och så vet vi att detta påskalamm som slaktades är en förebild för Jesus, som skulle slaktas på korset för att världen ska få liv. Den som förtröstar på blodet, blodet som rinner på träd, på korsträdet, den ska aldrig råka under Guds dom, utan bli evigt salig. Så skonades de där i Egypten och så drevs de bort och de fick då sin frihet som de så länge hade väntat. så hade de molnstoden och eldstoden med sig som ger dem krafter för att gå den långa vandringen. Men så hamnade de in i den här situationen. Gud låter dem vika av från den väg som de trodde att de skulle gå mot sitt land, mot Kanaans land. Han säger till Mose, ändra deras rutt, låt dem gå ner istället så de hamnar inför Röda havet på ett ställe där de är fast. Och så när de kommer dit så har de öken, stora bergryggar till vardera sidan, havet framför, bakom dem ett smalt pass som de har kommit igenom. Och så berättar man, den egyptiska hären efter dem. Så kommer de med sina vagnar, sin överlägsna rustning för att ta den tillbaka. Ja, vad gör detta folk? Jo, de klagar. De klagar, var det inte bättre att vi dog i Egypten än att du har fört oss hit, Mose? Varför ska vi föras hit för att dö här? Vi kunde ha dött lika bra i Egypten. Deras knotande kännetecknar det här folket. Det kommer tillbaka om och om igen senare. Men Mose förtröstar på Herren. Och han säger, Herren ska strida för er. Och ni ska hålla er stilla. Ett fantastiskt löfte. Herren ska strida för er. Nu kommer fienden. Vänta, vila. Det är Herren som ska strida. Han ska se till att ni blir befriade. Och så heter det att Gud sa till Mose, varför ropar du till mig? Det står ingenstans att Mose ropade. Men vi vet nog säkert att han ropar ur sitt hjärta. Även om han inte som de andra ropar, klaga och knota. Han förtröstar på Herren, för han sa åt folket det här som Gud hade gett honom. Men han fick instruktioner. Gud gav honom instruktioner hur han ska lyfta sin stav och så klyva vattnet. Folket ska gå torrskodda över. Så blåser en stark vind och den är en övernaturlig vind för den föser ihop vattnet till båda sidor och inte som det annars brukar vara när det blåser en stark nordanvind så blir det lågt vatten här i det här vattnen i Bottniska viken och Kvarken för att vattnet pressas söderut. Men det var inte så, utan vinden, den starka vinden samverkade med annat som var övernaturligt, som Gud satte in där. Så att vattnet reste sig som en mur. Och det var uttryckligen en hög mur, för det här ordet används just om murar, befästningsverk. Så får folket i uppdrag att ge sig iväg, och det tar hela natten. Gud ställer sig mellan dem och faraos här. De kan inte komma närmare, för de har en moln och eldvägg emellan. Elden lyser upp vägen för Israel, och så är molnet och hindrar den egyptiska hären. Men de förföljer dem i alla fall. Så småningom när molnstoden drar sig vidare uppåt mot andra sidan, efter sitt folk, så kommer de ner mitt i detta hav. Gud låter då en massa problem uppstå, så hjulen ramlar från vagnarna och det blir kaos. De trasslar sig in i varandra. Och så kommer då ordern till Mose. Lyft upp din hand igen. Och han lyfter upp sin hand och vattnet väller tillbaks. Med ett väldigt dån. Och där blir alla fiender. Det här är en berättelse som nu är placerad på första söndagen efter påsk. Varför det? Vi har temat uppståndelsens vittnen. Det här hänger ihop. Paulus skriver i första Korintherbrevet 10. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Det här handlar om dopets vittnesbörd. Mose var gamla testamentets Kristus. Det var han som ledde sitt folk ur Egyptens slaveri. Han ledde dem genom havet där deras fiender dränktes. Och de fick stiga upp på andra sidan utan att egyptierna längre kunde skada dem. Det finns en målande beskrivning i det här som Mose gör. Han lyfter upp sin hand. När det talas om den här händelsen senare i Bibeln står det ofta: med upplyft hand förde Gud dem ut. Med upplyft hand förverkligade, fullbordade Gud sina löften, uppfyllde Gud sina löften, heter det. Det här med upplyft hand, det är en beskrivning av en ed. Gud hade lovat med ed, han hade lovat Abraham med ed, att detta folk ska ärva Kanans land. Och det var denna ed som han om och om igen påminde dem om under deras vandring. Och denna händelse när Mose lyfter upp sin hand är en påminnelse om att Guds löften står fast. Det som jag med upplyft hand lovade, så står det om och om igen i Gamla testamentet. Med upplyft hand. Det finns en annan sak som Gud lovade med upplyft hand. Det var att David skulle få en son, en ättling, som skulle för evigt regera över folket. Han skulle bli en herde för sitt folk. Hans folk skulle som ett bevis på Guds trofasthet föras tillbaka från exilen i Babel. Och dessutom skulle denne herde också samla till sig andra får. Budskapet skulle föras ut från Jerusalem ut i världen, så att alla hedningar skulle frälsas från sina synder genom honom. Vi har nu firat långfredag och påsk. Högtiden som vi har tagit från judarna och som apostlarna själva gav ett nytt innehåll genom att predika om Kristi uppståndelse från de döda, som hände just på påskdagens morgon. Sedan Jesus offrades på korset som ett påskalam för världens synder, äter vi inte påskalam, vi firar Kristi död, segern över djävulen på långfredag. Och vi firar på påsken det att han uppstod ur graven på den tredje dagen. Det var hans segerrika uppståndelse. I Romarbrevet 6 kapitel visar Paulus hur det här förs personligen till oss. Han skriver: eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Genom dopet har vi förts till korset. Vi har förenats med Jesus, den lidande frälsaren. När han dog på korset så var vi med honom och dog för våra synder. Det är det som Paulus egentligen säger. Det var som när faraos här dränktes i vatten. Så då dog våra fiender. Israels fiender i första hand, egyptierna. På ett förebildligt sätt så dränktes våra fiender i dopets vatten. Den onde kan inte längre komma åt oss med sina anklagelser när vi är förenade med Jesus. För i honom är vi heliga och rena. Det som han gjorde, det tillräknas oss. Efter att Jesus dött lades han i graven, så har också vår syndakropp lagts i graven för att inte mera ska lura oss till knot och klagan för och andra synder. Faraos här har dränkts, så har också vår syndakropp dränkts, lagts i graven. Och så uppstod Jesus. Och Paulus beskriver vår uppståndelse så här: för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. På samma sätt som vi genom dopet till Kristus förenades med honom på korset, så att våra synder förintades i hans död, så att synden har drängts i honom, så har vi också fått uppstå till nytt liv. På andra stranden går vi vidare mot det hägrande målet, det utlovade landet, himlen. Det finns ännu en sak att jämföra med. Och det är det som igen är ett vittnesbörd om människans onda natur. Trots att Israels barn upplevde det här stora och sjöng lovsång där på andra sidan, så räckte det inte många dagar innan de igen knotade. Varför ger du oss inget vatten? Varför måste vi törsta och hungra? I Egypten fanns köttgrytor. Det var mycket bättre. Så måste Gud straffa dem igen för deras otålighet och deras synd. De hade ju samma Gud som gav dem beskydd och ledning. De fick vaktlar som de fick slakta och äta kött. De fick manna från himlen för varje dag för att äta. Ändå så kom knotet om igen tillbaka. Då frågar jag, du kan väl inte knota mot Gud som har dött med Kristus, som har uppstått för att leva ett nytt liv? Du knotar väl inte om du möts av svårigheter och lidanden? För du har ju precis samma situation. Och vi måste svara, det är så illa med oss att vi är precis likadana som Israels barn. Trots allt det här stora och underbara, så finns här den gamla människan i oss som hotar oss, som får oss att knota, som får oss att jämra oss över att vi har för lite eller att andra får vara friska men inte vi. Eller varför måste vi ha det så här besvärligt? Det är samma onda natur. Vi får påminna oss och säga till vår nya människa, du som har fått uppstå till liv med Kristus, hur kan du ännu låta den gamla naturen ta överhand och komma och föra upp allt det här onda som en gång har dränts i Jesu död? Hur kan du glömma honom som har gjort allt det här med dig? Ja, det är precis lika illa som med Israels barn. Det får göra att vi åter får skämmas, men inte stanna där i vår skam och blygsel, utan få vända till Herren. Dag efter dag be honom om förlåtelse. Dag efter dag påminna oss om vad vi har fått i vårt dop. Att vi har blivit begravda med honom, med våra synder, med vår gamla människa. Vi har fått uppstå till nytt liv. För att vi ska vandra med honom, leva av hans ord. Och så får vi också lita på att Herren, som inte övergav sitt folk i öknen, trots att de var så motspänstiga, utan förde dem in till det land som han hade lovat med upplyft hand, han ska också vara med oss och genom den här jämmerdalen föra oss till sitt land. Den dag när han kommer tillbaka, eller när vi läggs i graven och får sen möta honom och uppstå till ett liv där ingen synd mer finns, den dagen, den får vi vänta på och lita på att den kommer för Jesus skull. För han har lovat att med upplyft hand föra oss in för frälsarens blods skull. Amen.